här och varmt välkomna till ett nytt sprakande färskt avsnitt av Studio Valla. Idag börjar vi direkt med att säga att Alexander Axén, Discoverys expert, finns med oss om en stund i den här podden. Vad känner du kring det, Mr. Pavlovich?
Man är lite starstruck. Det är ju enligt mig är det ju Sveriges hetaste och bästa expert. Så ja, min puls stiger här nu när du säger hans namn och jag inser att snart så är det dags för Pavlovich att ta upp telefonen här och testa ringa. Så det, ja, det ska bli väldigt kul och spännande.
Ja, det ser vi fram emot. Hur skulle du säga att måendet är annars?
Måendet är bra här efter 5 dagars ledigt förra veckan, och jag har ju bjudit in dig till en liten, som våra trogna gamla lyssnare vet, så har jag och Fredrik återkommande problem med våra hälsenor som inte riktigt vill ge sig, och nu har jag ju bjudit in dig till en liten tåhävningschallenge här, så jag har kört 4 dagar idag nu. Mina vader känns som stockar här redan. Så det, ja, det är på uppåtgående här, så jag undrar ju lite hur det är med dina hälsenor.
De är bedrövliga, rent ut sagt. Det är inte bra alls. Jag har faktiskt haft problem under en längre tid nu, men inte liksom velat höra av mig till vår fysio Emelie, därför att det känns lite pinsamt nästan att komma tillbaka ännu en gång. Och nu är hon nog nästan värre än någonsin. Jag ska ju faktiskt dit lite senare här, ja, men bara om någon timme faktiskt, och hälsa på där och få en stötvågsbehandling utan dess lika, hoppas jag på. Så att det kommer förhoppningsvis göra gott, men ja, nej, det är kämpigt.
Stötfogsbehandling då, kommer det bli skönt, tror du?
Ja, det brukar vara väldigt skönt. Ja, jäkla ont det gör alltså. Det är ren och skär smärta, men det blir ju bättre, så att, det är bara att härda igenom.
Du har inte tänkt att ge upp. Jag är ju lite här att med ena benet i fotbollsgraven. Men du har inte tänkt att ge upp din idrottskarriär i den, om jag har förstått det hela rätt.
Nej, men den får väl puttra på lite till. Jag har väl sagt till mig själv att jag ska sluta, eller sagt och sagt. Men lite inofficiellt sagt att jag ska hålla på till 2025, våren där. Så får vi se sen hur kroppen mår. Men en elitkarriär tar ju på kroppen, så att säga.
Så är det ju.
Så är det. Man förstår ju elitfotbollsspelarna liksom, att de inte orkar så mycket längre än 34-35. Och jag är ju snart där jag med. Så då får man ju lägga av.
Ja, du är gammal du.
Ja, blir ju banne mig 32 här på söndag. Det är ju en hemsk ålder ändå. Oviktig ålder också.
Det ser ju ut som 2026 fortfarande, så det är väl, ja, inte mycket att bry sig om egentligen. Ja, det är väl hälsenan just.
Mm, exakt. Nej, det är inte mycket med än. Eller oss, kanske man säger.
Det är nog mer korrekt.
Ja, exakt. Ja, vi får väl gå på lite Degerfors här då, innan vi släpper på Axén. Det är ju fortsatt uppehåll då. Degerfors börjar träna idag tisdag när vi spelar in. Och första matchen 1 juli mot Värnamo hemma. Ett transferfönster som vi öppnar, eller som vi tror öppnar. Vi diskuterade det här, men vi borde ju säga rätt att det är 7 juli. Jag har det någonstans i bakhuvudet. Hur ser du på det då, att det öppnar, och vad skulle du vilja se? Om du vill se att Degerfors förstärker, vad ska de göra?
Ja, men jag tror att Degerfors rent av måste både bredda och spetsa truppen i sommar för att haka på i racet där, om att först och främst undvika kval då. Och jag har väl landat i att jag ser 3 olika positioner som jag tycker behöver förstärkas. Det första är ju att Said Korac känns som truppens enda naturliga alternativ centralt i trebackslinjen, och det är ju en ohållbar situation enligt mig. Sen om vi vandrar upp där på mittfältet, så tycker jag nummer 1 att det har visat sig att Degerfors är lite för beroende av Christos Gravius, och nummer 2 att jag tycker att Adam Kaléns defensiva egenskaper där på mittfältet har saknats mer än vad man hade trott. Så en defensiv mittfältare, mer starkare defensiv mittfältare in i truppen, tror jag att Degerfors skulle må väldigt bra av. Sen om den spelaren ska starta varje match, kanske inte ska starta hemma mot ett bottenlag, men definitivt borta mot ett topplag. Sen så tycker jag också att det behövs in en ytterligare en anfallare i truppen som kan bidra med fler mål framåt. För att om Degerfors ska upprepa tricket och undvika kval, då behöver Degerfors vinna fler matcher. Och för att vinna fler matcher så behöver Degerfors göra fler mål än vad man har gjort hittills. Lång monolog där jag hämtar andan lite och bollar över frågan hur du ser det på Degerfors kommande transferfönster.
Ja, den är lite lurig. Jag tycker att Werner som var gäst här förra veckan, ett avsnitt som blev väldigt mycket lyssnat, och det tackar vi för. Och han var inne på det här, liksom, att det är inte helt hundra att de kommer förstärka, ju, lät det som indirekt. Och jag är nästan beredd på att hålla med lite där. Jag tycker att truppen är bra, men de behöver ju få ut exakt det han säger, liksom. De behöver ju prestera. De behöver få igång spelarna helt enkelt. Sen absolut en spets kanske. En anfallare. Det kan jag hålla med om att det hade varit bra att få in någon som kan göra lite mål. Och jag är ju sugen på att se Dian i sin position som han alltid snackar om att han vill spela. Och han vill ju spela som en tia. Och tänkte att då ha Vukojevic och Campos som tior och en renodlad nia, liksom, som dunkar in bollarna. Och där vill väl du ha in Jakob Bergström, antar
jag. Ja, jag drog lite på smilbanden här och du kunde tydligen läsa mina tankar då.
Ja, men det var lättläst. Ja, det är ju liksom... Jag ser ju inte någon fotbollsspelare överhuvudtaget i Jakob Bergström. Djurgården värvar ju enbart honom för att han är en profil, för att han är rolig, för att han säkert inte kommer bråka, att han sitter på bänk. Han kommer sitta där och njuta, liksom. Han tycker det är lite coolt att vara i Stockholm, typ. Alltså, nej, det är ingen fotbollsspelare.
Ja, nu, där är vi ju faktiskt kraftigt oense, för jag håller ju Jakob Bergström som en, ja, men det kan ju vara en enmanna armé på topp. Alltså jag skulle säga på en allsvensk skala så är han definitivt 3 plus av 5. Skulle han komma till Degerfors så är han Degerfors bästa anfallare.
Det är inte en chans faktiskt, men jag ser ju hellre att Degerfors hade plockat in Björndal än Bergström.
Det är faktiskt intressant att du nämner Björndal, för det är något som man egentligen har väntat på här i många år. För det är ju Werners fullständiga kröning som sportchef. Om han säljer Björndal till Örebro, får Bertilsson och pengar i utbyte. Drömdealen har jag kallat den för. Tar in parallellt med det här så tar han in Edvardsen som Örebro nobbade i första steget, och Degerfors går upp, ÖSK åker ur ett år senare, och sen så om Werner skulle ta tillbaka Björndal sen något år senare i den fullständiga kröningen faktiskt.
Mm, och så gör Björndal 16 mål i Allsvenskan. Nu ska han harva i Karlstad fotboll istället. Det är deppigt.
Men helt seriöst, du känner att den värvningen vore bra, liksom?
Ja, nu kommer det inte att hända eftersom att han sitter i Karlstad då, men jag hade ju hellre sett Björndal in. Jag håller Björndal högre än vad jag håller Jakob Bergström. Men det är också kanske för att, alltså, Björndal är en personlig favorit hos mig, och på samma sätt som Bergström är en personlig favorit hos dig, så de är lite lika i spelstil egentligen. Det skiljer nog dock rätt mycket i både muskler och kraft, skulle jag tro, mellan dem, men de är ändå rätt så lika, liksom, i själva boxspelet.
Absolut. Vem av dem som är bäst, där får vi nog vara agree to disagree, så att säga. Men just den spelartypen som du nämner där, en fysiskt riktig, ja, vad ska man säga, bultanfallare, som jag säger då, som man kan kanske inte behöver starta varje match, men att kunna kasta in där en fysisk tung forward i en slutforcering eller vid underläge. Det är en spelartyp som Degerfors faktiskt har saknat nu under 2,5 år, och det skulle absolut vara ett jättebra komplement till truppen, så som jag ser det.
Mm. Verkligen, verkligen. Vi ska ju som sagt ringa Axén här, så vi får ju se vad han tycker om Degerfors och om de behöver värva och vart han tror de slutar i tabellen. Det finns ju en hel del frågor som vi vill ha svar på. Sen så måste vi såklart glida in på lite andra ämnen också. Jag tror det kan bli ett spännande samtal. Vi slår honom en signal på direkten. Häng med!
Hallå där, Mr. Axén.
ursäkta.
Ja, ingen fara vet du, ingen fara. Dennis och Fredrik Kallskoga Tidning här och varmt välkomna till våran podcast med namnet Studio Valla.
Tack så jättemycket.
Och vad tycker du om namnet först och främst då, Studio Valla?
Ja, det är ju jättefint. Man, om man är fotbollsgalen så tänker man ju på Degerfors. Är man travgalen så tänker man på Solvalla. Så att, det kanske passar alla helt enkelt.
Ja, vi får hoppas det, att det kan bidra till lite bra lyssna-siffror här.
Ja, det gör det ju. Det är klart att det är det. Leif Olsson kommer gå på båda också, att det är inga problem.
Nej, så är det nog, så är det nog. Ja, visst. Du, hur har dagen börjat då?
Ja, genom att jag alltid går ut och går över en timme med min hund och förbereder lite vad jag ska göra den här dagen i min skalle typ. Och sen så kommer jag hem och äter frukost och sen börjar det.
Förstår. Ja, vi sitter ju här nu 09:10 där. Skulle du säga att du är en morgonperson?
Ja, absolut. Det är sällan jag kan sova till längre än 7:30. Och 7:30 då har jag varit uppe jättesent i så fall. Så att man behöver gammal. Det går ut för, så är det.
Ja, gammal. Vad är du? 45 max eller?
53.
Ja, det är jäkligt svårt att tro faktiskt.
Jag vet inte hur mycket pengar jag vill låna, men jag har inte speciellt mycket, det skulle du veta.
Okej, ja, det var värt ett försök i alla fall då.
Ja, det var det.
Ja, visst. Men du, vad gör du annars nu då när allsvenskan är på uppehåll?
Ja, men då går jag in i min gamla tränarroll igen och går igenom lag för lag hur man har satt in mål, på vilket sätt man spelar, har man förändrat någonting. Vilka spelare har stuckit ut, vilka har varit lite sämre än förväntat och lite sådana saker. Så att jag ska ta tag i det från och med imorgon egentligen då. Så att det är mitt sätt att jobba på mina grejer. Vi har ju jättefina statistiksidor och sånt vi kan ta del av från Discovery. Men jag går in i min gamla roll då och vill ha det på mitt sätt och inte vad statistiksidorna säger, för att det kan vara olika. Jag vet inte hur ni säger, jag kan ta ett exempel.
Ja, ja.
Du vinner en nickduell mot mig, men den kommer till min lagkamrat. Har du då vunnit nickduellen?
Nej, det låter ju väldigt fel och oödmjukt om jag skulle säga det.
Ja, så att det där är lite svårt. Alltså, det är samma om du slår en kanonpass in till mig, så går den under foten och till inkast, då har du passat fel. Så det finns mycket sådana saker. Det där var ju bara ytterligheter och kanske helt värdelös information, men ibland vill man se det själv och mäta på sitt eget sätt. Och jag har ju varit med om matcher där man kanske inte har släppt till så mycket bakåt, men det har varit bollar som går rakt genom straffområdet och studsar över fötter och grejer som är egentligen otroligt stora målchanser och som inte räknas i statistiken då. Så att jag gillar att göra på mitt sätt.
Det är spännande spaningar faktiskt, tycker jag personligen, som man inte tänker på annars.
Nej, det är ju som ett stolpskott. Det räknas inte som skott på mål till exempel. Det kan väl aldrig vara mer än skott på mål egentligen, kan man tycka då. Men då räknas det som att det inte är skott på mål. Och igen då, kan man räkna bort en sån målchans för att de hade bara 3 skott på mål den matchen. Eller var det där stolpskottet kanske var den största målchansen på hela matchen. Så att, ja, det är jätteklurigt. Det är jättebra med statistiksidor och vi får otroligt mycket hjälp av det. Men jag vill ibland ha mitt eget också i det. Och det var så jag jobbade som tränare med. Som jag sa, om det är 3 inlägg som bara stryker med hjälp av mållinjen så är det liksom stora målchanser för mig. Så att, ja. Och sen är det ju som vanligt med statistik. Du kan ju använda det på precis vilket sätt du vill. Det är mitt sätt att jobba i alla fall.
Det är intressant att höra. Jag tänker att jag ska bryta in med lite dart här. Följde du dart som var i helgen eller?
Vad är det för fråga?
Sverige gick ju bra ju.
Jättebra. Vi har ju i min dartpodden podd har vi kontakt med de här. Så vi gjorde en intervju innan VM och ska nu följa upp det här då efter VM-snacket. De gör en otrolig insats och tar Sverige till kvartsfinal. Längsta man har kommit i den här turneringen någonsin och gör en jättebra match mot Wales som vinner alltihopa sen. Förlorar med 8-5, det står 5-5, så att det där gav lite mer smak tror jag för övriga i landet. Och framförallt att Expressen skrev ju en artikel om det. Och det hör ju inte till vanligheterna. Så att kanske så är darten på väg framåt för alla nu i Sverige. För om man sätter sig in i det, det går inte att sluta kolla. Det är världens bästa tv-sport.
Ja, men jag har faktiskt fastnat lite nu den senaste tiden och satt och kollade där i helgen. Så att, jag tror de har något på gång där. Och sen min gubbe är ju Gary Anderson. Vad säger du om honom?
Jag trött jävel. Han var ju otroligt bra, men sen har han ju satsat på fisket och gifts alldeles nyss. Så nu går han ju mest runt och stöttar och flinar och skrattar. Och så jag är nästan blir förbannad på honom. Men i det här VM:et, då steppade han upp faktiskt och gjorde en riktigt bra turnering. Så att, frågan är bara vad han vill. För vill han, då är han otroligt, otroligt bra. Men min uppfattning är att det är slut.
Ja, han spelar ju med en otrolig profil, Peter Wright också.
Oh, herregud, vilken trött människa det är också. Byter pilar 3 gånger per match. Och, nej, det är ju samma där. Han slog igenom ganska sent egentligen, Peter Wright. Han är ju lika gammal som mig. Normalt i darten så kan man säga att de flesta har ju sin peak runt 30-38. Liksom. Fast de ser ju ut att vara äldre, så kan man säga. Peter Wright är ju min ålder. Men frågan är om det inte är på gränsen nu, för att det sitter inte riktigt, och när man håller på att byta pilar hela tiden i en sport där det allt sitter i huvudet egentligen. Jag tror inte att det är rätt melodi.
Hur mycket dart spelar du själv då?
Alltså jag tycker att det är roligare att titta än att kasta. Men vi hade ju helgen nu, vi har ett utomhusmästerskap ute på Väddö som vi körde där. Och då är det vi 5 i podden plus Erik Friberg, fotbollsspelaren från Häcken, som har fått in lite på darten. Så att i helgen blev det mycket kastande.
Vann du?
Nej, jag har inte tålamod för att koncentrera mig allt för länge när det fanns sportdryck bredvid också.
Ja, men du, på tal om sportdryck där, Axén, så har jag faktiskt en följdfråga. Det är ju om man spelar man bättre eller sämre med 2 bärs in?
Bättre.
Bättre, ja.
Klart bättre. Det är ju så, alltså det är ju, alla millimetersporter är ju så där att om du får ett litet lugn, det är ju liksom, jag säger ju inte att det är jättebra med alkohol, förstår man rätt. Men när du har det i kroppen så blir du lite lugnare automatiskt. Men går du över det så är det ju tvärtom, då är det ju jättedåligt istället. Så att man måste ju hitta rätt nivå i så fall för att det ska kunna bli bra. Och det är därför man ska lära sig kasta utan öl, tycker jag. För att det är ju oftare att man kastar utan öl än med öl. Det beror på hur man ser det. En del tycker att det hör till att man dricker öl och kastar dart. Och en del tycker att man kastar dart och dricker öl. Sådär. Så att, det är nog lite olika vad man tycker. Men 2 öl, det ska jag säga, är ganska bra.
Jag kan tänka mig det. För jag själv spelar ju min bästa bordtennis, vet du, med en 50 centiliters Bera Moretti in, vet du, på vet du, bowlinghallen där i Karlskoga. Då är jag nästan oslagbar faktiskt.
Ja, men jag kan tänka mig det. Och i skytte så är det ju liksom, då kastas det som doping om man tar någon form av alkohol, och det kanske är bra med tanke på att det är gevär och grejer, men jag tror jag också skulle vara en otrolig fördel av att vara lite lugn helt enkelt, för att det är klart att det blir stress, och det är inte många som vet det, men när man vinner VM, det individuella VM i Alexander Palace, börjar i december, slutar i januari, så är det ju så att när man ska stoppa in den på sista, på till exempel dubbel 20, så är det, om du sätter den, då får du 6,7 miljoner. Det är klart att det är lite puls då. Och då kanske det är skönt att ha något i kroppen så att man är lite lugnare.
En sport som det inte underlättar att ha något i kroppen är väl fotboll. Jag tänkte det är väl hög tid att vi går in på lite Degerfors IF kanske?
Ja, verkligen.
Visst, tänkte då, hur ser du på Degerfors 13 inledande matcher?
Att de har varit lite som Varberg, skulle jag säga. Och vad menar jag då? Jo, att när de förlorade får de storstryk. Men de har vunnit rätt matcher, om man nu säger så. Så att de har varit duktiga på det. Men det som är lite oroväckande, vad jag tycker, är att de har ett bättre lag än förra året. Jag tycker att de har en potential som är jättehög. Återigen så ger man ju all kred till Werner som hittar spelare som är riktigt bra helt enkelt. Det är försvarsspelet igen då. Jag tjatade mycket om det förra året. Men då gav man ju bort mål på ett annat sätt än vad man har gjort nu, tycker jag. Nu är det bara ett ganska svagt målvaktsspel. Och jag tycker inte riktigt om mittbacken här nu. Att han är lite för stötande hela tiden. Så man behöver ha in en lite mer lugn och trygg mittback. För då kommer det inte vara några problem att hänga kvar.
Är du inne där lite på Silly Season där Axén, vet du, anser, eller tror du att Degerfors rent av måste förstärka truppen om man ska hänga kvar?
Jag är inte helt säker på det faktiskt, för att det behövs. Jag sa ju nyss att jag ville ha in en ny mittback egentligen. Jag tycker inte att han har varit tillräckligt bra. Du måste hjälpa mig med namnet.
Said Korac.
Exakt. Han har inte varit tillräckligt bra, tycker jag. Så där behöver man in. Annars så tänker jag att det kan vara... Som förra året behövde man ny energi i truppen. Så då tyckte jag att det var rätt att ta in spelare. Och de fick en riktigt full trupp på det. Nu i det här läget så känner jag ändå att potentialen finns där. Och jag tror att det kan bli mer rörigt om man ska ta in folk nu som ska gå före andra som ändå gjort okej och sådär typ. Så att en eller två spelare max skulle jag säga, beroende på hur många man tappar dem.
Ligger Degerfors där du trodde att de skulle ligga om vi kollar på tabellen?
Jag trodde nog kanske en eller två placeringar upp, men så länge man ligger där man ligger så är det inget, då är det perfekt om man ska vara helt ärlig, men jag trodde nog en eller två upp i alla fall.
Degerfors har ju, som du vet, 6 av 6 förluster borta, 3-24 i målskillnad. Ändå är man alltså över kvalsträcket. Det känns som att det är bara Degerfors som kan lyckas med det.
Ja, som jag sa, det har varit lite Varbergs melodi förut, att vinna rätt matcher och när man förlorar kan man lika gärna göra ordentligt. Det är klart att det ser ju inte bra ut i målskillnaden. Man har släppt in 32-34 mål. Fortsätter det så skulle man hamna någonstans på 80, och det går ju inte, det säger sig självt. Så att försvarsspelet måste gnuggas ordentligt, och ja, framåt tycker jag att det känns ändå spännande. Sen är det ju borta spelet, och då ska man komma ihåg att det är inga lätta matcher man har haft heller, och spela borta i Allsvenskan generellt är ju tufft ändå. Det säger ju alla som kommer till Stora Valla också, att dit åker man ut och hämtar poäng hur som helst. Och om man tänker lag som både AIK och Djurgården som liksom varit varnade förra året, ändå inte lyckas göra det i år. Det säger ju ganska mycket om hur hemma starka man är.
Det här är ju Degerfors tredje raka säsong i Allsvenskan. Vad ser du för utveckling under de här tre säsongerna? 2,5.
Det är mycket runt omkring som jag tycker har blivit mycket professionellare. Det blir mer och mer som arenan är fin och liksom alla de här bitarna. Så att jag tycker att det skulle vara väldigt tråkigt för Degerfors om man skulle åka ur. Och liksom, då blir det ett halt direkt, om man säger, på just de här bitarna. Skulle man hänga kvar igen så kan man ytterligare liksom utöka sakerna till det bättre. Plus att man då kan... kanske förbättra truppen också ytterligare då, hela tiden, sakta men säkert. Men problemet är ju att Werner är för bra på att hitta spelare som alltid försvinner. Och det är klart att det är frustrerande för både tränare och andra spelare att det är så. För klubbens skull så är det ett måste, så det är inget konstigt. Utan det är mer som tränare, och jag skulle tippa spelare också som känner liksom att nu har vi alltid någonting på gång, nu ska det alltid säljas. Och ska man hitta någon ny så tar det ett halvår och sen kommer vi igång igen och sådär. Att det är väl det som är det irriterande liksom så. Men det är ett måste för att Degerfors ska överleva, så man får bara acceptera.
Och om Degerfors ska överleva i Allsvenskan då ska de ju ha minst 2, helst 3 lag bakom sig. Och jag och Fredrik har ju pratat mycket här senaste veckorna vilka lag som Degerfors ska ha bakom sig egentligen.
Ja.
Vad har
du kommit fram till?
Ja, vi är ju fortfarande där och klura, vet du, om det framförallt är realistiskt att tro att de ska ha fortsatt ha IFK Göteborg och AIK där bakom sig. Vad är dina tankar kring det?
Det kommer bli tufft, därför att de har ju förstått vilket helvete de är inne i och att det inte skämtas bort, och då har det bara gått 12 omgångar. Det här brukar vara det stora lagernas problem, att de fortfarande om 24-25 tror att de kommer grejer för att de tycker att de är så jävla bra. Här kommer det ju köpas högt och lågt i både Blåvitt och AIK. Så det är klart att det kommer vara tufft att hålla båda dem bakom sig. Det är inget tvekan om det. Men sen har vi ju Värnamo och Sirius som ligger lite framför där. Som finns också att man kan rädda sig på. Sen har ju både Halmstad och Brommapojkarna fått otroligt mycket mer poäng än vad man kanske hade räknat med. Så de kommer inte palla igenom, det tror jag inte. Och de behöver bara 11 poäng till, så har de 13. Så att det för Degerfors skull så blir det nog, alltså det är ju Sirius, Värnamo IFK Göteborg, AIK och Varberg såklart. Därför det kommer inte vara så att AIK och Göteborg helt plötsligt vinner allting. Det gör de inte, de kommer vara indragna. Men jag tror att de kommer att handla på sig nu ordentligt. Och det man kan säga om AIKs start egentligen efter uppehållet är ju Brommapojkarna borta, Häcken hemma, Varberg borta, Malmö FF hemma. Där måste man ha 6-7 poäng tror jag för att det ska kännas bra. För fortsätter det gå kräftgång, kanske 3-4 poäng på de två matcherna. Ja, då vet jag inte om de klarar det faktiskt om jag ska vara ärlig.
Vi får se, det blir väldigt spännande i alla fall.
Ja, absolut. Absolut, och det är det som är lite härligt med allsvenskan. Att det är, man vet aldrig hur det går och ett lag som bara flyger iväg och ett och sjunker som ett tänke. Typ. Så man har ingen aning, men det är också långt, det är 30 matcher. Det är lätt att man liksom drar sig iväg och ni vet ju själva hur det lät på Malmö obesegrade efter 8 och de kommer jogga hem det. Och helt plötsligt var de tvåa bakom Elfsborg. Så att det är fortfarande så att man kommer få sina svackor. Det är bara frågan hur långa de blir och framförallt det gäller att ta poäng när man har svacka så att det inte blir fyra raka utan poäng utan man får någon poäng här och där för att det ska kännas okej ändå. Och så är det ju så fort som möjligt till 30, det är det som räknas.
Visst, visst, visst. Men du, Degerfors 7 första matcher här då efter uppehållet är ju Värnamo, BP, Sirius, Norrköping, BP igen, Värnamo igen och IFK Göteborg. Så man undrar ju lite, hur avgörande tror du att de här sju matcherna blir?
Ja, det blir de. Här gäller det verkligen speciellt hemmamatcherna att ta tre. Alltså, för att dels rycka med folk neråt och sen själv få det här studsen uppåt som sen gör att man möter dem lite bättre lagen har det självförtroende eller har fått in de här poängerna att man kan skrilla till en vinst eller någon poäng i alla fall. Så som jag tycker att Degerfors gjorde förra hösten. När inget lag gick säkert mot dem oavsett vad de hette, oavsett om det var hemma eller borta. Sådär. Så att det handlar om att få självförtroende i de här matcherna nu. Och, det är ju många utav de här som Sirius och Värnamo, Sirius som avslutade på ett briljant sätt då, som ändå fick brytas av. Sen ska börja nu igen, som jag känner är lite vad ska man säga, osäker kring. Värnamo är också sånt där som alla pratar om att de är så jäkla bra och sådär. De har ju också haft ett målvaktsspel som har varit, jag vet inte. Jag är kritisk till målvakterna de sista två åren i allsvenskan generellt. Men det är några lag som har haft riktigt oflyt med det. Men som sagt, AIK och IFK Göteborg startar också. Det här är ändå 4 poäng för Degerfors. Skönt om de skulle vinna en på 7 poäng direkt. Och då blir det ju superstress på de där två lagen. Så viktigt att de gör mycket poäng på de här 7 matcherna. Och vad skulle vi säga att det skulle kunna bli för att det ska vara godkänt då? 10-12 poäng.
Ja, det vore skönt för dem.
Ja, absolut. Det skulle vara jätteviktigt för dem.
Tänker om vi ska gå på lite spelarprestationer i Degerfors då? Ser du någon du är lite extra imponerad över och någon kanske tvärtom?
Jag är inte imponerad, men jag gillar ju som vanligt Campos. Det är ju lite min, har blivit lite min favoritspelare sen han kom till Degerfors. Jag såg första träningsmatchen och var lite förälskad i honom på en gång. Jag tycker att de har hittat en jättebra roll till honom och slutar aldrig överraska mig. Utan jag tycker att han är en jäkligt bra spelare. Alltså. Så att, han är definitivt en spelare som jag tycker har hållit fanan högt i Degerfors.
Är det någon du hade förväntat dig mer av?
Ja, men rätt så många faktiskt om jag ska vara ärlig. För jag tycker att de har ett ganska bra lag på pappret. Men jag vet också att relationer är viktigt. Att det kommer bli bättre och att Degerfors är ett höstlag. Så jag tror att det är många som kommer ta det här steget nu när säsongen börjar om igen. För att det finns många namn där och många kvaliteter som jag tycker är tillräckligt bra och för att ligga högre upp. Jag är ganska säker på att de kommer. Så jag pekar inte ut någon namn. Jag tror att alla kommer ta ett par steg framåt nu i höst.
Ja. Tror du när allsvenskan summeras då att Degerfors är på rätt sida sträcken?
Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror man har haft jättenytta med det här året man hade förra året. Man kommer inte stressas upp på samma sätt utan man vet att det är en lång säsong. Man kan vända, man kan få ihop det om man bara jobbar som ett lag, gör rätt saker och sluta slarva med enkla mål och släppa in där för det tar alltid styck på en. Så är jag ganska övertygad om att man kommer klara sig.
Ja. Jag tänker innan vi släpper det här så har vi lite blandade frågor. Så nu skjuter vi högt och lågt här. Får hålla i
det. Vad ska du träffa då?
Ja, exakt.
Dartpil bullseye här.
Ja, exakt. Ja. Vilka vinner SM-gullet nu då?
Ja, det blir nog Malmö. De har ju det att koncentrera sig på och kommer också köpa in en hel del spelare nu, så att jag är ganska säker på att Malmö vinner till slut.
Och vilka åker du ur då? Är den svårare?
Ja, Varberg är klara. Mm. Sen lämnar jag det helt öppet.
Tror du att vi får se ÖSK i Allsvenskan igen?
I år?
När tror du? Och, du kan ju ta lite om deras säsong hittills också om du vill.
Jag vet inte var jag ska börja riktigt om jag ska vara ärlig. Därför att det här har varit ett korthus i många år nu. Där det har varit mycket dåliga beslut som har tagits. Och det är ju lätt för mig att säga så att sluta och sen börja raset. Men jag måste vara ärlig och säga att för mig har det alltid varit... Det är ett uttryck som jag alltid har jobbat med är keep it simple. Och det är väl där man inte har gjort. Man har krånglat till det. Man ska köpa spelare från Division 1 och Superettan. Man tror att det ska bli världsspelare. Man ska få in pengar. Man ska göra... liksom saker som jag vet inte ens vad man håller på med ibland. För mig är en spade och så vidare och så vidare. Det har man inte gjort. Så att jag är lite oroad för utvecklingen. Och fotbollen är liksom störst i Örebro. Det spelar ingen roll vad folk säger. Då säger alla men hockeyn hit och dit och fram och tillbaks. Men då ska jag vara helt ärlig och säga att på min tid så var hockeyn också full. Det var fullsatt varje match. Men vi hade 7,5 i snitt. Idag, det är väldigt, väldigt sällan jag får prata fotboll med någon när jag går på stan. Det fanns en tid här i försäsongen när de spelade väldigt bra fotboll och sprang mycket och sådär som jag märkte att folk började få sug igen. Men sen är det ett par skrala resultat. Ett ganska profillöst lag ska jag säga också. Det är ju jätteviktigt om man skulle kunna knyta till sig Kalle Holmberg nu just för publikens skull. För att jag tänker tillbaks på ÖSK liksom många år tillbaka, så det har alltid funnits profiler där som gjort att man, ja men ni vet Arne Gudjonsson, Tobbe Stall, och så kan vi ta Astrid nu på modern tid med Nordin och sådär. Vad finns det nu liksom? Det är Kevin Walker som folk pratar mer om som sångare än spelare egentligen. Och, jag är ledsen att säga det. Det ser mörkt ut, men det är klart att det går att lösa, men det kommer krävas ett otroligt jobb av Lars Larsen, som också var en stor, otroligt stor profil och duktig fotbollsspelare, som ordförande nu. Han kommer få göra ett hästjobb för att få den här till trovärdighet igen. För att just nu är inte där de håller på med trovärdigt. Och då är det att han får helt enkelt sopa upp efter det som har varit förut. Och det kommer ta längre tid, tror jag, än vad han själv trodde och vad många andra trodde också.
Hur sugen är du själv på tränaryrket då? Du har varit expert i många år här.
Noll.
Det är så det.
Ja, totalt noll.
Rakt
och jag har ju börjat släppa nu lite jobb som jag var klar för. AIK bland annat, Hammarby. Det var ett par till. Och har man sagt nej till det så det finns inte mycket som lockar där. Liksom. Så att, jag har det bra som jag har det på tv och sådär. Sen om jag skulle liksom vilja komma tillbaka till fotbollen så tror jag i någon annan roll än tränare i alla fall. Kanske sportchef eller någonting. Någon form av scout eller något för att träna det är klar och så.
Vi är glada att se dig i tv-rutan. Det är rätt man på rätt plats.
Ja, tack. Sen är jag med på Discovery också, för du tänker på Efterlyst, eller?
Exakt så.
Ja.
Du, hur bra var Karlskogas sonen Martin Broberg när han var som bäst?
Ja, herregud, vilken bra fotbollsspelare. Det är en lång historia. Kort är ju att jag får ju nu som att vi kan få honom från Djurgården. Jag har ju alltid haft bra samarbete med Bosse Andersson. Han hade gjort 0 minuter. Det var Emrati och det var ju Radetinac som spelade före honom, vilket inte är konstigt. Och vi hade ett lag som var i spiller. Jag ville ha lite attityd. Trodde väl inte att Martin Broberg var den som hade attityd. Med tanke på bakgrunden borde han inte ha det, om man säger så. Men han kommer in på mitt kontor och lite trasiga jeans och liksom försöker snacka om att han är en jävla bra spelare och att jag borde signa honom och det här ska vi lösa typ. Och så gick han ut och skulle hämta någonting och då kände jag direkt att det här ska vi ha. Så jag sa till Sjölmark, det är bara skriva blixtfort då. För attityden gav mycket och det fanns en trovärdighet bakom det han sa. Och sen så gör han ju 10 mål på 10 matcher och det var ju sån här, du vet, vi gillade att ställa om på min tid och kommer ibland 3 mot 2, då skjuter han så här från 30 meter så jag typ nästan bara skriker rakt ut, så vad gör du? Men då satte han ju något utav kryssarna och sen stod man där och skrattade liksom, och ärnade otroliga matcher för oss. Och är en riktigt, riktigt bra fotbollsspelare som jag tycker är tråkigt att han fick sluta i förtid tack vare alla skador. Men tror att han kan bli en riktigt bra tränare faktiskt om han får ihop helheten, för att han är otroligt duktig och kunnig i fotboll och har ju mycket i skallen alltså. Så att det var en grym spelare som jag är glad att jag fick ha hand om i ett par år.
Ja, känslan är ju att det hade kunnat blivit mer, va, om det inte hade varit för alla skador.
Ja, absolut. Alltså, det är inte många som har det där tillslaget, du vet. Sprang de bara rätt så fick han den på huvudet liksom. Och det var inte bara att han gjorde mål och sköt bra, utan det var även i spelet. Och jobbade bra, lurade ju honom första delen med att säga att han var så jävla bra bakåt, du vet. Att han inte riktigt var där. Men, och då var det någon gång när, du vet, det forsade på hans kant och sådär. Men så kallade jag till honom och sa att du byt med DG. Han har problem där borta. Och då sprang han över med hög svansföring och sa: DG, du får gå över dit, jag ska stänga här borta. Men det egentligen var tvärtom. Men så där är ju fotbollsspelare. De är rätt så lätt lurade faktiskt. Men han är riktigt bra fotbollsspelare.
Smart taktik där.
Jo, jag har ju jobbat med killar och tjejer som har egentligen varit, som jag själv har varit typ. Så jag vet vad man ska säga för att det ska lyckas egentligen. Och ja, han tillhör ju... Ja, fotbollsspelare är som sagt väldigt lätta att lura. Gör man det bara på rätt sätt så kan man få en otrolig effekt på det. Och det fick vi med Martin Rober det här året, eller det året han kom. Så att han räddade kvar oss på ett jättebra sätt.
Ja, jag kan bidra med en anekdot där, att du vet, Martin Broberg var ju ett år äldre än mig här i Karlskoga, och jag mötte faktiskt han en gång. Ja. Enda gången som jag har fejkat skada.
Ja, du är inte ensam. Du är inte ensam. Det finns många spelare som gör det här, så det får du ha på ditt pluskonto egentligen. Det är smart att göra det om man inte vill ha sin karriär helt förstörd.
Ja, precis. Det sig inte bli så mycket sen dock, men ja, absolut, vet du. Torsk.
Ja, men du är inte ihågkommen som ett rövningsmärke på det här sättet, utan du hade lite otur att skada bara den matchen.
Precis, det var en jäkla otur helt enkelt.
Ja.
Torsk 0-5, om jag minns rätt, så hade det 0-10 speglat matchen bättre.
Ja, det ser vi. Det är sådär. Men det där händer i allsvenskan med, så att folk fejkar skador. Så där blir det ibland. Man kommer in i snett, så är det så.
Du, hur skulle det vara med utsikten i allsvenskan då?
Jag är av den här typen som, är man tillräckligt bra för att gå upp så ska man gå upp. Och det är klart att det finns massor att jobba med. De har knappt 150 personer på sina matcher. Men på något sätt, jag skiter i det där. Då kan folk tycka att det är jättetråkigt och hit och dit. Men är man tillräckligt bra, då är man tillräckligt bra. Och det ska mycket till att de inte blir topp tre nu. Med tanke på avståndet ner och flytet de in i. Så att vi får nog börja förbereda oss på att det kan mycket väl hända.
Och vad tror du nu då om Southamptons framtid här då efter degraderingen?
Ja du, för det första kommer de ju sälja en hel del spelare. Kanske sälja Ward-Prowse som är från Southampton egentligen, från han var 8-9 år. Då räknar man att få en mellan 40 och 50 miljoner pund. Har en inne i mitt fält som heter Lavia som man köpte från Manchester City. Som, om han går tillbaka till City så kostar han 40, annars kommer han ligga på 50 och sådär. Så ny tränare på väg in också, och sen så måste det köpas nya spelare. Och igår kom släppet av nya tröjan som är en replika kan man nästan säga på hur det såg ut på 82, mellan 82 och 84 när gamla Hummel var involverade. Så att, det finns ett hopp, men vi vet alla, jag som älskar Championship, den är lång. Om vi tycker att allsvenskan är lång, vad är då inte Championship? Så att, det kommer bli ett tufft år. Leicester och Leeds, också 15 åker ut. Alla kommer satsa för att gå upp igen. Där har du också Sunderland och Middlesbrough, Blackburn och de här som har på förut. Och även Coventry som jag tror får jobbet när man åker ut på straffar i finalen, kvartfinalen där. Så brukar det vara ganska tufft år efter det. Men vi kan bara hoppas att vi blir så att vi har chans att gå upp i alla fall. Det är det jag hoppas på.
Har du beställt någon tröja då så att du är redo att stötta?
Jag har ju haft jävla tur att det har varit en massa spelare nu som jag känner sedan gammalt som har bytt till sig matchställ, alltså originaltröjor. Pontus Jansson och Ken Sema och några sådana här. Så Förhoppningsvis så hittar jag någon som kan se om man kan ta igen som jag vill ha. Annars får jag väl köpa en såklart. Det gör mig ingenting, men det är lite roligare om man får originaltröja faktiskt.
Och du som är Southampton-supporter här, jag har ju en grej som jag är personligt nyfiken på. Det är ju min pappa, vet du, kom från Kroatien, och jag undrar vad som hände med han Orsic egentligen som ni signade där från Dinamo Zagreb. Om han lever.
Jag är nästan beredd att hålla med dig där. Lever han? Alltså, för han försvann ju bara. Han kom in, fick starta och sen bara, han inte varit med i truppen, ingenting, och inte stått som skadad heller. Så att jag är helt ärlig, jag har ingen aning vart han tog vägen.
Ja, vi får se då om han återuppstår från de döda, men tills vidare så är man ju tacksam över att han gjorde ett mål där som fixar en bronspeng i VM i alla fall.
Ja, det förstår jag. Men som sagt, scoutingen i Southampton de sista 2-3 åren, ja, jag hoppas inte att de lever som har varit involverade i det. Så mycket kan jag säga. Fy fan hur mycket dåliga spelare de har tagit. Men ja, det lät lite dumt att jag nästan mordhållt dem. Det gjorde jag absolut inte, men de menade att de inte ska ha sitt jobb i alla fall, så menar jag.
Visst, men du, vi håller tummarna för din skull där, för Southampton helt enkelt.
Ja, det är kul. Det är inte så många som håller på dem, så vi behöver lite kärlek och stöttning.
Visst. Ja, vad händer resten av dagen nu då?
Ska vi som sagt se om vi ska få in de här dartkillarna på intervju här efter lunch, och sen så har jag i min vanliga podd Fans Corner Sverige med live inringning varje tisdag klockan 20.00. Finns på App Store och ladda ner så man får våran app, så man får påminnelse om när det börjar, och även att ett enkelt knapptryck så kan man ringa in och slå mig eller Per Hansson på fingrarna om det är någonting vi säger som är dåligt eller alternativt bra. Det har ringt in en kille där som håller på Degerfors, så att där kan man gå in om man gillar Degerfors och lyssna ibland på. Så att det är väl laddning för det då. Sen är det ju landskamp ikväll. Jag går inte riktigt igång på landskampen om man ska vara ärlig, men den här kanske jag måste se ändå.
Ja, snyggt. Full fart ändå låter det som då.
Ja, det kan man säga. Sen var det en tränare som ringde också och ville prata lite, men vi får se om vi får någon tid över.
Ja, visst. Men du, Axén, tusen tack för att vi fick ringa då, och tack för din tid.
Ja, det är alltid kul när ni hör av er. Ni gör ett jävla jobb för svensk fotboll, så det är underbart.
Tack så mycket.
Tack för det. Det där lever vi på hela dagen, vet du.
Ja, det hoppas jag.
Och sen så glöm inte bort att höra av dig, vet du, om du är i Karlskoga någon gång, vet du, och behöver skjuts eller lunchsällskap eller lunchtips eller något, vet du. Det är bara att spara numret.
Ja, det är perfekt. Det ska jag verkligen göra. Ni har säkert bra lunchställen.
Det finns. Det är ju ingen världsmetropol som du vet, men det finns absolut lite varje där, så.
Är det en av världens längsta städer?
Måste det vara. Det måste det
vara. Man åker in i Karlskoga, så glömmer man bort att man är i Karlskoga när man ska svänga av mot Degerforsen. Då kommer man på att jävlar vad lång den här staden är.
Ja, det är helt sjukt faktiskt. Den är...
Men det är fint med vattnet där och allt det där. Så, nej, Karlskoga gillar jag. Men det är ju inte så att jag var där jätteofta. Och med bakgrunden jag har så är det bäst om man är tyst också.
Ja, exakt. Passar det för vad du säger?
Ja, exakt. Ja. Ja, som örebroare går man väl inte hem i Karlskoga, det ska jag inte tro.
Inte hos alla kanske?
Nej.
Det finns vissa som inte går hem hos i alla fall.
Nej, men det vet man ju om. Men ja, det som jag brukar säga, har man inga vänner, då har man inga riktiga vänner heller. Så att,
exakt.
Ja, så är livet.
Yes. Du, är som sagt, jättestort tack, och så ja, får du ha en fortsatt fin dag här, så ringer vi kanske senare under hösten också.
Det blir jättebra. Hör
jättebra.
Av dig bara.
Jättebra. Tack så mycket.
Snyggt.
Ha det. Hej.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.